Ja, välkomna till De äldres råd. Vi sitter här som vanligt igen med Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Den här sommaren har varit varm och vindstill, åtminstone när det ankommer väderleken, men att internationellt sett så har det ju blåst ganska ordentligt, och hur det här hemma är, här är det också vissa inrikespolitiska vindpustar. Vi ska ta upp de här sakerna som vi inte har kunnat behandla eftersom vi haft sommarpaus. Ska vi börja med Ukraina och sanktionerna kanske? Vad anser de äldre om detta?
Ja.
Ja, du får gärna säga någonting.
Nej, jag har nog liksom funderat på de här sanktionerna. Jag tycker att de är galna.
Jag tycker också.
För det första, för att det blir en sån här upptrappad pajkastning där ingen vinner.
Ja, just det.
Alla förlorar. Andra orsaken är att det kommer sådana absurditeter. I Moskva talar man om vitryska musslor. Det finns ju inga musslor i Vitryssland.
Men ostron.
Ja, det var det ostron, jo.
Ostron.
Och det är därför att Vitryssland har ett handelsavtal med Ryssland. Så de kan exportera då
europeiska
från Bryssel eller var det från Frankrike. Och på det sättet så får man äta sådana här belgiska musslor i Moskva, skämtar de om. Så sanktioner leder liksom till sådana underligheter. De kan alltid liksom förbigås på något sätt. Men den viktigaste saken är det, att det här visar ju att Finland inte har gemensamma intressen alltid med EU. Och det här skapar då en splittring inom, också en politisk splittring i Finland.
Det är en splittring överhuvudtaget i vårt samhälle och i andra samhällen också. Men jag ville stödja Peje med det här med sanktioner. Ingen kommer självfallet ihåg när jag en gång i tiden i en kolumn sa om sanktioner mot Sydafrika. Att det lyckas aldrig, det går aldrig hem, att det är en dålig och korkad väg. Och nu plötsligt blir då folk visare och säger så där som Peje och jag säger. Att idiotiskt med sanktioner. Några mullhuvuden skapar dem i EU och så ska folk lida av det.
No, en blyg röst från tredje radens fond säger naturligtvis att vad borde man då ha gjort?
Det där, för det första så vill jag naturligtvis tacka för alla hälsningar som jag har fått under sommaren. Snälla. Med anledning av de äldres råd. Det har
samma
varit
här.
Värmande.
Ja.
Sen vill jag nu genmäla så mycket att nu är det ju klart att om Europeiska unionen består av västeuropeiska demokratier, så ska man ju på något vis försvara sådana värden som ligger till grund för demokratin.
Men var det rätt sätt att försvara?
Och det där, någon form av reaktion var helt oundviklig. Så att sen är det frågan om hur stränga ska sanktionerna vara, eller ska man vidta några andra åtgärder än sanktioner? Problemet är ju att när det sen gäller att hävda EUs linje, så har EUs höga utrikespolitiska representant väldigt begränsat mandat, eller egentligen inget mandat alls.
Mandat, ja.
Vilket leder till att de stora EU-länderna spelar under täcke med Moskva. Och vi som vanligt då är lite mera blåögda och tillämpar alla sanktioner i sin stränghet och får på nosen för det.
Så brukar det alltid vara med oss. Vi lyder alltid all beslut som fattas. De andra gör det inte, och de kommer som koira veräjästa, som man säger så vackert på finlandssvenska. Men vad säger ni då? Vad borde man ha vilka åtgärder borde
får jag,
man
får jag tagit? Kanske komma in med det här? Jag undrar om det inte var för sent sen när det blev dags med de här sanktionerna, att man borde ha sett vartåt det lutar, så att säga, för ungefär ett år sedan. Och då borde de här förhandlingarna ha kommit igång. För man måste ju inse att det finns något som heter stormaktspolitik. Och att Ryssland reagerar när de får det intrycket att nu håller NATO på att ta Ukraina. Och de blir avstängda från Svarta havet och så vidare. De kommer att reagera. Och det här, innan det här läget blev så känsligt som det blev, så borde man ha försökt på något sätt få till stånd några diskussioner så att det inte skulle ha gått så här.
Nu finns det i den diplomatiska verktygslådan finns det bara säkert ett 20-tal olika saker som man kan använda för att liksom låta en en som beter sig på det här sättet förstå att man, det finns någon sorts hot i bakgrunden. Jag tar ännu fram ett exempel på sådana åtgärder, och den här under McNamaras tid i Amerikas regering så gjorde man ett exportförbud på soja, vilka ledde till att, för att hjälpa bönderna, vilka ledde till att Japan som brukar köpa soja från Amerika började köpa det från Brasilien istället. Och i Brasilien lyckades när sojaodlingen så bra att det blev en så stor produktion att det sänkte hela världsmarknadspriset på soja. Och det sänkte ju priserna då för de amerikanska bönderna också, så att de amerikanska bönderna liksom fick ta emot en brasiliansk import av soja. Så det här hör till det här, därför är de här sanktionerna ett så trubbigt vapen.
Men hur kan de här sanktionerna påverka Ryssland? Det är bara det jag frågar.
Ja.
Tror ni att Putin verkligen tar hänsyn till de här sanktionerna som EU och vi nu gör?
Ja, det är ju precis. Det är ju precis, och då ska han ju visa att han ger efter.
Precis.
Det där, det finns till exempel möjligheten att införa en betydligt strängare visumpraxis.
Ja, till exempel.
Det skulle till och med kännas så att säga på gatunivån, därför att dagens ryssar reser gärna och mycket.
Ja.
Och det blir naturligtvis förargade som tusen om man plötsligt säger att nej, nu får ni inte resa någonstans. Jag håller med om bedömningen att Putin låter ju sig inte rubbas i första taget.
Absolut
av de här sanktionerna. Det här är ett sätt till exempel att stimulera den egna livsmedelsproduktionen. Det är ett sätt att försöka skapa ett mer varierande utbud på marknaden, hemmamarknaden överhuvudtaget. Men det som i det långa loppet är intressant är, vad händer när man stryper utländska krediter till ryska företag? För att de är ju alla i
skriande behov av modernisering. Men det har de väl gjort redan?
Vad säger du?
Det har de väl gjort redan?
I det långa loppet menar jag.
Enligt utrikesminister Tuomio så har ju, är det ju marknaden som reagerar, som har fått liksom gjort det besvärligare för Putin. Och det hade där fungerat bättre än sanktionerna.
Vi lider ju också av sanktionerna här i Finland. Men kanske det för någonting gott med sig. Varför är vi så oerhört navelbundna med Ryssland, herregud ändå? Vi kan ju söka andra länder för export och för import. Det börjar vi göra småningom.
Ryssland är för det första ett mycket nära grannland. Det är korta transportavstånd och det är en stor fördel i produktionen. För det andra är det en väldigt, väldigt stor marknad. Så den sväljer mycket. Bara vi inte blir så beroende som vi har varit någon gång.
Men det är ju det
då,
vi är
då över 20% av Finlands totala export gick till Sovjetunionen.
Men man måste ju se saken också på det viset att det är ju en väldigt olycklig situation om Ryssland plötsligt blir en sån här paria i världspolitiken. Mm. Alltså nu skulle vi vara mycket bättre om vi kunde umgås på normalt sätt och ha de öppna kontakter som det ju så ut att bli med Ryssland här. Att det här är ju en förfärligt tråkigt.
Det har ju framförallt också att Putin börjar förstå det här att Ryssland kan inte i längden liksom isolera sig. Det är inte en bra väg.
Oligarkerna kommer ju också att drabbas. Dels därför att de har ju sina pengar investerade eller deponerade till exempel på Cypern som är ett EU-land.
Ja.
De ser hur deras materiella värden sjunker genom att rubeln faller och också annars. Så att om det är någon kraft i Ryssland som kan påverka Putin så är det oligarkerna. Och eventuellt befolkningen i de allra största städerna.
Jag tror inte att risken att Putin blir så mycket påverkad är speciellt stor. Det brukar nog vanligen gå på det andra hållet, på det andra sättet. Att han får då ändå största delen av folket bakom sig, alltså med undantag av medelklassen. Eller en del av medelklassen i Moskva och Sankt Petersburg kanske någon annan.
Ja, Lenin har sagt att den som behärskar huvudstaden behärskar landet.
Och hur gick det för Lenin?
Men
ni har inte hakat på den här min lilla krok här.
Den grövre
kroken, den här att det här leder ju tankarna till det att Finland kanske borde ha en bilateral politik, handelspolitik, utrikespolitik med Ryssland istället för att
det är omöjligt.
Niinistö.
Ja.
Alltså,
det går i den riktningen.
Niinistö besökte Sochi. Han fick ett passivt medhåll av partners i EU att du kan göra det. Och jag skriver så småningom en kolumn där jag säger att i det här schackspelet har Finland gjort ett bondeoffer.
Ja. Hörrni, men får jag tala ännu om Niinistö? Jag är lite tvehågsen när det gäller min attityd till honom har lite spruckit sönder. Jag vet inte hur klokt det här nu var att göra ett sådant steg som han har gjort och vem som ligger bakom det. Vi snackar ju väldigt mycket om öppenhet och genomskinlighet och folket ska veta och folket ska bestämma och allt det här. Vem ligger bakom det här? Är det Angela Merkel? Vem är det i EU? Själv kan han inte ha fattat detta beslut.
Varför inte?
Ensamt då? Ska inte allt vara genomskinligt i Finland? Och
alla människor ensam. Det där saker är aldrig genomskinligt.
Gud, det vet jag. Niinistö
säger ju själv att han har fått en viss uppmuntran från EU-håll och att man har sonderat liksom EU-medlemmarnas inställning till en sån eventuell
det
resa.
Säger han i en bisats, men jag vill ha klarspråk i det här. Vem ligger bakom
man kan,
det här?
Man kan inte ha klarspråk för det här är en så kallad hemlig diplomati.
Då ska man inte tala om genomskinlighet.
Nej, det ska inte vara genomskinligt.
Det snackas ju hela tiden.
Det kan någon annan prata om, men de som begriper någonting som har arbetat i utrikesministeriet som Friberg och jag, och du har varit i riksdagens utrikesutskott, så måste ju begripa att i sådana här förhandlingar mellan Putin och Niinistö så måste ju allting hållas hemligt. För att om det börjar skrivas ut i världens tidningar så då,
ja, jag
då
försökte,
så, utan
jag
det måste med... göras hemligt, men jag ska ställa en fråga till dig. Jag tycker att det här var bra att Niinistö har gjort det här. Det är en traditionell finländsk det där roll i internationell politik, en bra roll, och de ledande finländska politikerna har gemensamt godkänt det, men jag ska ställa dig en fråga.
No.
Skulle Niinistö ha kunnat göra det här om Finland hade varit med i NATO?
Säkert inte. Nej. Det tror jag inte. Och därför borde vi vara med i natt.
Just så.
Där fick du.
Det är logik.
Det träffar nog inte. Ett argument för att vi borde vara med i natt. Och att Niinistö inte ska kunna resa till Tjotsi och träffa Putin. Det var nog ett svagt argument.
Det är kvarbröjande rötmånad. Jag tycker att den här Arkadi Moshes som sa att Finland tar en stor risk med det här besöket. Han pratar i nattmössan.
Ja.
Förmodligen därför att han dels är ukrainare och dels är specialiserad på östrelationer, men ingalunda på Finlands politik och Finlands politiska historia och
Vad säger ni då om Estland och deras uttalande, alltså NATO-medlemmen Estland? Vad de säger om Niinistö? De har gjort en stor bild av en åsna som de kallar Niinistö och så vidare.
Estlands Rysslands politik hör inte till de vänligaste.
Men de har också erfarenhet av ryssar, vilket vi inte har.
Den är inte särskilt framgångsrik, eller Estlands historiska politik gentemot sin östra granne.
Får jag apostrofera Peje lite? Alltså, det har ju alltid varit en klassisk finländsk politik att vi ska själva formulera problemställningarna innan vår stora granne i öster gör det. Och den andra principen, att vi ska förhandla i det fördolda tills saken är klar. För annars binder vi liksom ryssarna till en prestigeattityd som bara gör att deras motstånd blir hårdare och fräckare.
Just det.
Ska vi, för att tala om sanktioner, hoppa över till den andra krishärden. Och jag tänker inleda den på följande sätt. USA ger över 3 miljarder dollar i vapenhjälp åt Israel i året. Av dessa vapen används en del till att ta livet av civila i Gaza. Och jämfört med den strömvapen som nu förmodligen går från Ryssland till Ukraina så är den här amerikanska då betydligt större och dödsoffren har, vad jag nu kan förstå, varit större. Borde inte USA utsättas för några sanktioner?
Det är en bra fråga. Jag är lite givig, eller jag har svårt att ta ställning i den här Israel-frågan, för att jag har upplevt nämligen själv i min ungdom när Israel så att säga föddes, när FN gav land åt israeliterna och israelerna kallade att det var Gud som hade givit, och det tycker jag nu sen är ett idiotiskt argumenterande. För vilken gud frågar jag då? Är det då Brahma eller vad heter andra gudar? Men ni ska komma ihåg, eller ni kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag var 23 år när Israel bildades. Det var 1948. Vi hade just sluppit ett förfärligt världskrig, andra världskriget, och vi hade upplevt vad Israel hade upplevt med 6 miljoner judar dödade och gassade ihjäl och allt det där. Så man var väldigt känslig på den tiden, och de där argumenten om att det var Gud som hade utsett landet i dem struntade jag i, men jag tyckte på något sätt att Israel inte skulle behöva lida resten av livet. Nu har myntet vänts upp och ner, och jag har jättesvårt att ta ståndpunkt i frågan. Antingen är man för palestinier eller är man för israeler. Och hur de här två ska samsas, jag har ingen aning. Jag tror att det aldrig blir fred i Mellanöstern mellan de här två staterna. Om den ena säger att israelerna ska köras ut i havet och den andra säger att palestinierna använder barn och kvinnor som någon sorts vapen så att israelerna kan då döda dem och bla bla bla, allt det här. Var ligger vi idag? Jag kan inte ta ställning. Skriva bra kolumner om det här, för det är väldigt många som inte känner till bakgrunden till Israels födande eller uppkomst. Och därför är det jättebra att man lär sig lite också av historien. Men nu är vi indelade. Vi är antingen pro eller mot någon del.
Inte behöver man vara, men jag håller nog med Jutta nu. Nu kommer jag på din sida här. Och det där säger att den här frågan är så komplicerad och svår. Men det är ju inte bara israeler och palestinier, utan inom de fraktionerna så finns ju de här ytterlighetsriktningarna. Om man har två extrema riktningar på varsin sida som har ett inflytande, så blir det ingen. Så jag räknar det här Mellanöstern till en olöslig kris, medan jag anser att Ukraina är en kris som kan lösas diplomatiskt, och den här nya krisen i Irak med IS, jag tror att den kan lösas med en kombination av militärt ingripande och diplomati.
Vad beträffar Ukraina så tror jag att en av de saker som världssamfundet måste acceptera är att Krim nu återkallat är förenat med Ryssland. Och jag ser det inte ens som en särskilt stor katastrof i praktiken, därför att det var ju först Chrusjtjov som på 50-talet ändrade på sakförhållande och gav Ukraina Krim. Däremot när vi nu talar om judarnas historiskt förkrossande upplevelse, en så stor existentiell upplevelse som ingen annan nation har haft, så förstår jag att deras inställning är aldrig mer. Vi låter oss aldrig mer slaktas på något sätt.
Men Friba, vad säger du när du säger att israelerna då fick lida så förfärligt mycket, det tycker jag också. Vad säger du då om Ryssland som tog livet av många miljoner i Ukraina?
Vi begränsar det ändå till det här Mellanöstern och Israel, för snart har vi alla världskonflikter på
det
både.
Det.
Okay. En sista replik i det här sammanhanget.
Men gärna fortsätt, varför du tycker att det där...
Att man kan,
förlåt, man på något sätt kan försvara nu det här israeliska.
Ja, hur kan du motivera Israels beteende idag med förintelsen som var då för 70 år sedan?
Ja, det är just det.
Ja, men det är fortfarande en existentiell fråga.
Jag begriper att det är en existentiell fråga, och jag kan förstå den känslan. Jag hade varit ganska nära det här judiska samhället i New York och det där. Så jag kan fullständigt väl begripa, och den är motiverad. Men i Amerika säger man two wrongs don't make one good. Alltså man kan inte motivera en bra sak. Två felaktiga saker motiverar inte en tredje god sak. Utan därför kan man inte, tycker jag, försvara. Man kan förstå men inte försvara Israels beteende och bombade av Gaza.
Vi har nog också det faktum att Israel är fortfarande inrikespolitiskt sett en demokrati, och man ställer liksom lite andra krav på en demokrati, och i det här fallet Israel, än man ställer
på
Hamas.
Är det en ursäkt?
Nej, men det förklarar väl nog en del av den här diskussionen.
Förklarar, men det är ingen ursäkt.
Nej, för all del, men inte vet jag vad jag skulle göra som Israel om jag skulle liksom ha en massa raketer som ramlar ner.
Det här är den allmänna debatten nu i Finland. Det är ni två som för nu den allmänna debatten, Friba och Peje. Så här indelas just attityderna pro-Palestina, pro-Israel eller tvärtom. Det är just så här man talar i Finland. Men, vad drar vi för slutsatser av det här?
Men, vi har en bra diskussion i Finland.
Ställa frågan på det här viset. Varför skjuter de raketer från Gaza?
Nu är det ju en protest mot att israelerna håller Gaza isolerat och omringat.
Exakt. I och med att om Israel skulle sluta med den här, vad ska jag säga, att omringa Gaza, att stoppa import och export och hindra dem att fiska och så vidare, så skulle väl de här raketerna inte heller skjutas.
Mm. Har du något belägg för den teorin?
Nu jag kan inte se någon tanke med att skjuta raketer. Jag vet inte varför skjuter de raketerna, om inte det är att de är i en desperat situation.
Ja, den är ju befolkningen i Gaza, ja. Men det här är ju Hamas som är bakom det här.
De är ju där. Mm. Jag menar, de skjuter ju inga raketer från Västbanken på Israel. Mm, och där lever de ju också ett andra klassens liv. Men det finns en viss liksom rörelsefrihet, trots att de måste använda andra vägar än det här herrefolket.
Men Geo, hur förklarar du det att de araber som bor i Israel, araber och druser, de är inte upproriska på något sätt? De vet att de andra klassens medborgare är i Israel, men trots det så reagerar de ju inte med någon som helst solidaritet med befolkningen i Gaza.
No, de börjar naturligtvis inte slåss på gatorna av den enkla anledningen att de har en viss självbevarelsedrift, men att det sticker ju gäng från Israel nu bort, alltså araber som har bott där i herrans många år och som talar perfekt hebreiska och så vidare, så det där lämnar Israel, och judar också, för att de känns för den här situationen.
Nu går vi in med ganska mycket i detaljer, men den här frågan har ju det där varit på bordet i FN och på andra ställen i tiotals år.
Ja.
Och man har kommit fram till lösningar, man har kommit fram till förslag. Och det som är ju, och lösningen finns ju, det är en tvåstatslösning. Det vill säga att Palestina ska få ett eget land som respekteras. Men den har inte godkänts, blir aldrig godkänt så länge det finns extremister på vardera sidan som motsätter sig
den. Saudiarabien hade för 6 år sedan ett förslag som godkändes av palestinierna som skulle ha betytt ett slut på det där.
Men hörni, när den ena parten har som huvudrubrik att man ska köra Israel ut i havet. Jag tycker inte att det är en särskilt positiv inställning av den ena parten.
Och den andra parten finns det extremister som har precis samma inställning till araberna.
Det är ju egentligen olyckligt att Israel fick en så stor invandring från Sovjetunionen. Därför att bland de hetsigaste och mest extrema grupperna i Israel så är väl just de som har kommit från Ryssland, från Sovjetunionen. Och utrikesminister Avigdor Lieberman är en av dem. Och han är ju illa sedd faktiskt överallt i världens kuloarer.
Men det är ju självklart att de kom från Ryssland eller från Sovjetunionen så illa behandlade som de var i Sovjetunionen.
Ja, men var de alla judar som kom?
Det glömmer man alltid, att det är bara tyskarna som tog livet av judar. Men vad gjorde Sovjetunionen? Herregud, hur många miljoner?
Nu hade det ju kommit invandring från Ryssland alltså sen slutet av 1800-talet.
Ja.
De är så kallade aliorna, alltså de stora invandringsvågorna som... Den första var väl på 1870-talet, att det är ju inget nytt att det kommer det.
Jag vill ännu framhålla en logisk kullerbytta i det här, och det är det här Israels politik, att det ska vara en demokratisk stat och en israelisk stat. Det här går inte ihop, eftersom om den är en demokratisk stat så får araberna majoritet. Och det där, och om det är en israelisk stat...
judisk, som vi säger.
Judisk stat. Men de här två sakerna kan inte förenas. Antingen är demokratiska judiska. Ja. Eller
med ett inslag av teokrati dessutom. Mm. En stark ställning för religionen.
Ja.
Men det som ju många nu tror är att den här tvåstatslösningen också håller på att, så att säga, bli omöjlig att genomföra.
Ja.
För att där finns ju ändå 600 000 bosättare på Västbanken, och det blir väldigt svårt att tänka sig hur en sån här tvåstadslösning skulle kunna se ut i praktiken.
Hur kom det sig, svara nu på den frågan, hur kom det sig, jag minns inte mera, jag var 23 år när Israel föddes, eller landet Israel föddes, och jag var nyförlovad och tänkte på andra saker då än världspolitiken efter andra världskriget, så att mina kunskaper var då ganska dåliga. Men hur kom det sig att FN och England och alla, eller United Kingdom och alla beslöt att skapa en sån här, ett sån här Israel? Det var ju ett absolut idiotiskt beslut, medge.
Nej.
Ja, no.
Ja, det var ju...
Alltså, nu ville man ju ge den judiska diasporan ett
Ge då en plats där inga palestinier lever.
Araberna föreslog faktiskt att man skulle ge, var det nu Mauretanien eller något område i Afrika som de skulle få bosätta sig i.
Det ville ju ryssarna ge åt oss också någonstans när de skulle ha vunnit kriget. Men det var, jag tycker att det var ett dumt beslut att göra det på det sättet att Israel placerades där, av Gud dit placerad, och jaga ut palestinier, och de blev inte väl bemötta heller då på den tiden.
Du resonerar nu ganska ohistoriskt, för var det inte Rankeren som sa att man ska alltid liksom se på historien från de dåtida förhållandenas synpunkt. Och de dåtida
förhållandena var ju
otroligt sympatiska mot judarna på grund av deras ruskiga och hemska...
Men Friberg, det var mina argument från början.
Jag har ett sånt minne att det gjordes också andra misstag där, nämligen att araberna försvann från det område där Israel skulle bildas. Och jag kommer nu ihåg ett uttalande av Golda Meir, att hon skulle ha stått vid gränsen och sagt att far inte blir kvar.
Det där, sen det är det ju att araberna angrep ju den nya staten omedelbart. Ja. De hamnade omedelbart.
Det kom senare, ja.
No, de angrep genast efter självständighetsförklaring. Men att det där i varje fall så... araberna lämnar naturligtvis i stora mängder det här området, men de hjälptes nog på väg.
Ja.
Att det var ju flera sådana här mycket uppseendeväckande attacker på arabiska byar. Till exempel Irgun och Sternligorna som sysslar med det här, att det är nog svårt att säga liksom, man kan argumentera på många olika sätt i den här frågan.
Varför är det att Georg ska leta araberna, de här palestinska flyktingarna, bli kvar i stora flyktingläger där vi idag har kanske tredje eller fjärde generationen?
Det var ju en politisk ändamålsenlighet i en tanke att få dem tillbaka. Det här är ju politiskt omöjligt idag. Det kommer ju inte att gå.
Det hände Cypern också, det är samma sak.
Att det går ju inte att få det på det viset. Men att det som jag tror att är det stora problemet, om vi nu kommer till dagens politiska situation som väl är den relevanta, att den här tvåstatslösningen kan vara väldigt svårt
att genomföra. Jag tror inte att det kan genomföra.
Och risken är ju att det här håller på i all evighet.
Och vad händer sen?
Det fortsätter så här. Ja. Efter 2-3 år så attackeras Gaza igen på nytt och så är det samma sak och samma sak och samma sak.
Och samma utomstående krafter som också stöder Hamas. Iran, Irak kanske, Syrien.
Det fortsätter tills någonting händer. Och ingenting kommer att hända inom några tiotals år.
Utom att Israel har kärnvapen.
Ja, men att vad ska de använda den till? Det är nog svårt att säga liksom, att det skulle finnas någon.
Nåja.
Men det är ju en oerhört
dyster
situation. Vi har 1,5 minut på oss. Man tycker kanske att jämfört med Gaza och Ukraina så det här rinne och stubb nu en sak som kunde avhandlas på 1,5 minut, men att det ska vi nu ändå inte syssla med, att det där, om inte de äldre har någonting väldigt vägande, se, har du uppe
igen? Jag ser nog stubbar inne som en så kallad åsnebrygga fram till riksdagsvalet i april.
Jo, men jag tror att vi...
Pons asinorum.
Då fick vi lade. Vad betyder det, åsnebrygga?
Det är en åsnebro, för att vara exakt.
Pons, pons asinorum.
Ja. Nu i varje fall, vi lämnar rinne och stubb till senare program.
Vi utlämnar dem till sommarens getingar.
Ja, så på tal om Åsnebrygga så kan man då säga att den här sommaren har vi ju inte behövt sån här upplaget djur, det vill säga att det ska vara sån nyhetstorka att man ska behöva ha ett lejon i Mohås för att kvällstidningar skulle kunna säljas, utan det har funnits tillräckligt med nyheten. Tyvärr har det varit dåliga.
Det har varit
utom Europamästerskapen i friidrott, det har varit glädjande att uppleva en finsk friidrottsgrupp som klarar sig så här bra.
Och på gott humör,
alldeles riktigt.
Men det är då den enda lilla ljusglimten i det här elände som vi har haft hela denna sommar. Absolut den enda, för allting har varit fruktansvärt.
Tråkigt.
I dessa pessimistiska tongångar ber jag att få avsluta den här upplagan av Delers Råd.
Finis Finlandie.
Ja, just så. Tack och adjö.